på tal om Stockholm nummer 17 den 12 maj 2015. Hej och välkommen till På tal om Stockholm-podden. Det fina vädret verkar äntligen ha nått oss här i Sverige och huvudstaden. Och snart är det dags för badsäsong. Men var kan man bada i vår stad som synskadad?
Eftersom vi har väldigt många idrottsanläggningar och som du säger även utomhusbad i Stockholm så är det ju långt kvar.
Vi kollar in tillgängligheten. Därefter notiser bland annat om oren luft i Stockholm och om en hyllad reklamkampanj som belyser skönhet på ett annorlunda sätt. Och därefter får alla lättskrämda hålla för öronen när vi ska prata om hemsökta platser i Stockholm.
Men jag fick verkligen ta mig själv i kragen för att inte springa därifrån liksom.
Och så har det återigen blivit dags för vår serie Henrik tipsar med Henrik Götesson, ombudsman på SRF, som visar smarta telefonlösningar.
Det kan ju till exempel vara om man tycker att det är otillgängliga trappor eller så kan man skriva om det.
Därefter blir det veckans tävling, då vi tar oss från skogens konung och till tv-seriernas värld. Och så kulturspecialen, där vi fortsätter spana in vad slotten har att erbjuda. Därefter följer evenemangstips, annonser, almanacka, telefonlista och redaktionsruta. Och så vill vi passa på att påminna om att det är kort vecka inför nästa nummer. Och har du tänkt mejla eller ringa in din annons behöver vi den senast på tisdagen den 12 maj. Glöm inte att besöka vår hemsida www.patalomstockholm.se. Där hittar du alla nyheter och annonser innan tidningen landat i brevlådan. Vill du ha tidningen hem på Daisy-skiva går det bra att ringa till Iris Media på telefonnummer 08 615 66 61. På tal om Stockholm produceras av Iris Media AB på uppdrag av Stockholms stad. Redaktionen den består som vanligt av Dick Hardell, Maja Åse, Erik Vandus, Henrik Larsson och Beda Dahlberg. Trevlig lyssning! Snart börjar badsäsongen, men hur tillgängliga är egentligen badplatserna i vår stad? Har det blivit bättre med åren? Och hur mycket arbetar egentligen politikerna med den här frågan? På tal om Stockholm har granskat utomhusbad runt omkring i staden och upptäcker att inte mycket är anpassat för synskadade.
Jag heter Emilia Bjuggren och jag är arbetsmarknad- och idrottsborgarråd.
Vi sitter inne på hennes kontor på tredje våningen i stadshuset och hon är ansvarig för alla utomhusbassänger i Stockholm. Från hennes kontorsfönster så ser man konferensanläggningen Waterfront och fastighetskontoret. Men frågan är ju alltså hur många av baden som är tillgängliga idag.
Vi har ju ett utomhusbad som är så att säga, helt tillgängligt och det är Stora Sköndal. Sen så har vi ett par, Vanadisbadet och Eriksdalsbadet, som ska vara tillgänglighetsanpassade. Men i övrigt så finns det mycket kvar att göra.
Hur tänker du just, vad är tillgänglighetsanpassat?
Stora Sköndal är ju liksom byggt för att verkligen vara tillgängligt. Både för rörelsehindrade och synskadade och sådär. Men de andra baden... Det är väl olika helt enkelt, men tanken är att man ska klara sig själv så långt som möjligt.
På Stockholms stads hemsida så är den enda informationen om tillgänglighet på utomhusbaden att utomhusbassängen Stora Sköndals handikappbad är helt anpassat för dig som har en funktionsnedsättning. Smedsudsbadet vid Riddarfjärden i centrala Stockholm är delvis tillgängligt för dig som har en funktionsnedsättning. Alltså hittar vi inget om anpassat för synskadade. Av de 38 utomhusbad, både bassänger och strandbad, så är det alltså bara de här två som nämns på hemsidan.
Det är ju tyvärr så att historiskt sett så har man inte varit lika bra på att arbeta med de perspektiven. Utan det är ju på senare år som det här med tillgänglighet, att vi verkligen har tagit fram det demokratiska perspektivet i det. Så att man successivt så försöker vi arbeta med att alla våra anläggningar ska bli mer tillgängliga. Men det är klart, eftersom vi har väldigt många idrottsanläggningar och som du säger även utomhusbad i Stockholm så är det ju långt kvar.
När det gäller strandbaden i vår stad så är det respektive stadsdelsförvaltning som har ansvaret. Och vi har kollat några av dem. Kenneth Kempendal är parkingenjör på Södermalm och Hammarby sjöstad.
Här på Södermalm har vi två strandbad. Och på Tanto strandbad nu så kommer vi då satsa på att bygga en ramp för tillgänglighet då. Så att man kan komma ner i vattnet med en rullstol. Det finns en hel del att göra ytterligare för synskadade som vi håller på att titta på. Alltså det är ju sånt som vi håller på att jobba på. Men jag har inga direkt just nu några konkreta så att säga, vad kan vi göra. Så att säga. Men vi håller på att jobba på det.
Jan Ekman är parkingenjör på Farsta stadsdelsförvaltning.
I stadsdelsområdet så har vi då två stycken öppna strandbad. Då. Det är Hökaringsbadet och Farsta strandbad. Det har varit ganska illa på bägge i alla fall när det gäller sådana saker som toalett och sådana här saker. Men nu under vintern här då, så har fastighetskontoret sett till så att det finns handikapptoalett på bägge baden. I Hökaringsbadet där hade vi ett projekt där vi tillgänglighetsanpassade där och gjorde så att det finns ramp ut i vattnet och ledstång ut i vattnet. Men det finns i alla fall som ett ledstråk där det finns två olika typer av beläggningar som går att följa med käpp där ända fram till vattnet. I Hökaringsbadet finns det inte där. Som det ser ut just nu så har vi inga planer på att göra något där, utan vi ska göra andra tillgänglighetsåtgärder på andra platser. Det är vägar som behöver fixas och lekplatser.
Tina Kaski är samordnare på teknikenheten i Bromma stadsdelsförvaltning.
Vi har två EU-bad, Solviksbadet, Ängelbadet och sen en vanlig som är Johannelundsbadet i Minneberg. Solviksbadet, det är väldigt brant och sånt där. Så där är det egentligen det är en handikappanpassat på det. Ängelbadet gjordes för några år sedan tillsammans med vår egen handikappråd då. Anpassningar på så sätt att man har gjort det mer tillgängligt. Dock man kan inte säga att det är handikappanpassat, men den har gjorts mer tillgängligt. På så sätt att man har två stycken ramper som man kan rulla ner på. Och sen att bryggorna, där har vi handledare då. Och så finns det en handikapptoalett där också. Men något mer har vi inte i planen, nej.
Eva Wretling är parkintendent i Älvsjö stadsdelsförvaltning.
Ja, vi har ju bara ett strandbad då, som är ett EU-bad. Och där har jag ju då blivit kontaktad från en kvinna som är rullstolsburen. Där vi har lovat att vi ska se över. Så att det finns ett räcke så att vi kan hjälpa henne att ta sig ut på bryggan. Och jag pratade med min chef som är synskadad. Vi kom fram till att det här ledstången kunde lika gärna som det hjälper dem som är rullstolsburna kan det lika gärna hjälpa dem som är synskadade. Det man skulle kunna göra också är ju att på något sätt markera ut gångstråken. Räcket som vi pratar om, det ska bli gjort i år. Sen det här med leda de som har nedsatt syn är väl nog lite senare. Jag vet inte, vi försöker väl hinna med det också i år, men det är ingenting jag kan lova. Men räcket ska i alla fall upp.
Från 2010 fram till 2014 så har det gjorts en satsning på 30 miljoner kronor på tillgängligheten på badet på Stora Sköndal, enligt idrottsförvaltningen. Men det är inte just personer med synnedsättning som legat i fokus. Karin Olsson Sandberg är samordnare på idrottsförvaltningen som har hand om utomhusbassängerna.
Utomhusbad som vi har gjort störst satsning på är i Stora Sköndal. Där finns det ju då omklädningsrum, det finns lift. Det finns också även taktila tavlor för dig som är synnedsättning utanför omklädningsrum och utanför reception så att du kan liksom leda dig fram. Men det finns inga ledstråk, finns inte. Alla utomhusbad har taktila tavlor placerade utanför omklädningsrum och utanför entré och utanför det bassäng och så, men inga ledstråk.
Är det som att man samlar lite då, att det är liksom helt tillgängligt för alla liksom, där?
Man säger ju så att den är till ett tillgängligt utomhusbad. Men om vi ska vara liksom verkestunga så är det ju faktiskt så att pengarna har liksom fokuserats på personer med rörelsebegränsning egentligen då. Så syn ligger ju efter naturligtvis. Så den satsningen är inte gjord ännu mer än taktila tavlor.
Vad kan man göra åt det att synen är lite eftersatt?
Vad man kan göra det är ju att prioritera. Göra en satsning som prioriteras riktat mot just personer med synnedsättning självklart. Vi bör göra en satsning helt enkelt. Det är önskvärt om politikerna ser det också.
Tillbaka till Emilia Bjurgrens kontor igen.
Men hur satsar ni då för att göra de här baden tillgängliga?
Framförallt så gör vi så att när vi gör andra upprustningar och renoveringar så försöker vi också att tillgänglighetsanpassa. Helt enkelt för att det är det effektivaste sättet att göra det på. Men utöver det så jobbar vi också på att få upp taktila tavlor på alla våra anläggningar. Och det är ett arbete som pågår, men långsamt men säkert.
Vad är det främsta ni vill göra inom tillgängligheten på badplatserna?
Jag kan inte säga att vi har liksom ett främsta prio när det gäller badplatserna, utan det är som jag sa, överlag att när vi rustar upp så försöker vi också att se till att vi får tillgängliga bad. Men många av våra bad står ju inför stora upprustningsbehov, både utomhusbaden och inomhusbaden.
Hur mycket kommer ni hinna göra då under, nu är det ju 3,5 år kvar då som det ser ut, men hur mycket kommer ni hinna göra under den tiden?
Det är ju tyvärr så att det är väldigt stora investeringar så fort det rör sig om bad. Så att det tuffar på, men det går inte så fort, utan man får ta ett bad i taget. Jag ska inte liksom uttala mig om exakt hur många vi kommer hinna med, men man får se det som ett väldigt långsiktigt arbete.
Jag tänker också, det är ju många andra frågor också som ska göras och så. Är det inte lätt att en sån här fråga ramlar mellan stolarna?
Historiskt sett så ser vi att det har varit så, och det är därför som vi tycker det är så himla viktigt att ha med tillgänglighetsperspektivet nu. Och vi har ju ett handikappråd som hela tiden arbetar med att påtala för oss hur vi kan förbättra vårt arbete, vilka åtgärder som behövs. Och jag tror att det är jätteviktigt, att det är liksom en förutsättning för att det faktiskt blir bra från början, att de som har kunskapen finns med i planeringsstadiet.
Jag pratade lite med SRF innan här, och enligt dem så behöver de ju då ledstänger ända fram till vattnet, men även skyltar då vid omklädningsrummen i relief, punktskrift och diktagram då, för att badplatsen ska vara tillgänglig för sina medlemmar. Hur ser du på det?
Det är väl som sagt så att det är väl inte aktuellt att alla bad kommer att vara tillgänglighetsanpassade på väldigt lång tid framöver, men det viktiga är ju att man gör det man kan, och som sagt med taktila tavlor, det är ju ett arbete som pågår, och sen så när det gäller större förändringar, då får man ju successivt när man gör andra renoveringar försöka se, går det att ha ledstänger hela vägen fram till exempel. Det är en sån sak som man i varje fall måste titta på.
Men är det möjligt då att samtliga badplatser kommer ha det här framöver?
Man ska aldrig säga möjligt är ju liksom en sak, och hur det kommer att bli är ju en annan sak, eller hur man ska uttrycka sig. Jag tror att man ska arbeta hårt för att försöka se till att varje gång man renoverar och upprustar, att man ser till att det också blir tillgängligt. Men det är klart att man också måste förhålla sig till hur det är byggt en gång, och ibland så är det svårare än andra gånger så att säga, att göra det på ett riktigt bra sätt.
När är alla badplatser tillgängliga i Stockholm?
Det tror jag kommer dröja väldigt, väldigt lång tid.
Inget hum alls?
Jag vågar inte säga ens när alla badplatser kommer vara upprustade. Så att jag tror att det är väldigt långa perspektiv i den frågan.
Det sa alltså Emilia Bjuggren, socialdemokrat och arbetsmarknads- och idrottsborgarråd i Stockholm, som har högsta ansvaret för utomhusbassängerna. Notiser. Stockholm får en barnombudsman. Barnperspektivet och barns rättigheter ska genomsyra hela den politiska processen. Det tycker den rödgrön-rosa majoriteten i stadshuset och inrättar därför en barnombudsman i staden. Tanken är att barnombudsmannen ska in i hela samhällsbygget, berättar det miljöpartistiska socialborgarrådet Eva Larsson. Men Stockholms egen barnombudsman ska inte gå in i enskilda ärenden, utan enbart arbeta med samhälls- och bostadsplanering och trafik- och miljöfrågor. Barnombudsmannen ska börja arbeta så snart som möjligt.
Inte tillräckligt ren luft i Stockholm. Stockholms innerstads mest trafikerade vägar har fått bättre luftkvalitet, men miljömålen nås inte. Det största problemet i Stockholms luftmiljö är höga halter av kvävedioxider och partiklar. Men luften har blivit allt bättre i Stockholms innerstad de senaste åren enligt miljöförvaltningens årsrapport från 2014. Halterna av de större partiklarna som kommer från bland annat dubbdäck och vägslitage var de lägsta sedan mätningarna startade, skriver Dagens Nyheter. Dubbdäcksförbud på Hornsgatan har påverkat mätsiffrorna till det bättre, men trots det så nås inte miljömålen. Enligt Naturskyddsverket klarades inte det nationella miljökvalitetsmålet frisk luft under 2014 och det kommer inte att nås till 2020 med idag beslutade eller planerade styrmedel.
Behovet stort för barnavårdscentral för drogmissbrukare. För ett år sedan öppnade Stockholms läns enda barnavårdscentral som är specialiserad på barn med drogberoende föräldrar på Södermalm. Nu ser man att behovet är mycket större än vad man väntat sig. De nyfödda barnen kommer från hela länet och den första kontakten mellan mammorna och sjuksköterskorna skapas redan på BB. Efter förlossningen kommer sjuksköterskorna på hembesök en gång i veckan där man kontrollerar barnens motorik och sociala utveckling. Barnet får också fler läkarbesök än vad de skulle få på en barnavårdscentral nära hemmet. 60% av mammorna har någon gång tagit droger under graviditeten och vanligast är alkohol. Var femte kvinna som kommer på besök har tagit droger under hela graviditeten. Men trots att många av kvinnorna använt droger i början av sin graviditet så föds barnen med en medelvikt på 3,4 kilo. Teamet på Rosenlunds barnavårdscentral kommer att följa barnen ända upp i skolåldern. Rosenlunds barnavårdscentral är den enda i hela länet och behovet visade sig vara större än förväntat. Från början planerade man för 34 barn, men efter ett drygt år så är man uppe i 52 barn. Det är ju så att vi sannolikt bara skrapar på ytan. Mellan tummen och pekfingret tror jag att vi skulle behöva 4 gånger fler platser, säger Iman Sarman som är överläkare och initiativtagare.
Resenärerna vill ha fler förbud i tunnelbanan. I förra numret av På tal om Stockholm så berättade vi om den föreslagna skylten mot så kallad mansspreadning. Faktumet att män har en tendens att sitta väldigt bredbent i kollektivtrafiken. Och den här skylten har onekligen väckt en hel del reaktioner. På sajten Allt om Stockholms Facebook-sida så hyllar vissa skylten medan andra sågar den. Många kommer också med nya förslag på skyltar som de hellre vill ska finnas på tunnelbanan. Till exempel mot att ha ryggsäcken kvar på ryggen trots en full tunnelbanevagn och minimalt med svängrum. Något annat som ligger högt i topp på vad resenärerna stör sig på är personer som placerar sin handväska eller kasse på ett eget säte. Flera påpekar också att lukter stör, både när det gäller svett och personer som sprutar på sig alldeles för mycket parfym.
Museibesöken blir fler. Turisterna vallfärdar till Vasamuseet men ratar Flygvapenmuseum, Tumba Bruksmuseum och Arbetets museum. Och stockholmare besöker museum oftare än andra svenskar. Men antalet besökare på landets museer i helhet ökar enligt en rapport från Myndigheten för kulturanalys. Totalt registrerades i fjol 6 735 000 besök på de 27 centrala museerna. En ökning med 2% från tidigare år. Allra populärast är Skansen som står för en femtedel av besöken. Men bland turisterna är det Vasamuseet som lockar mest. Däremot verkar de ännu inte ha upptäckt Flygvapenmuseum, Tumba Bruksmuseum och Arbetets museum som har lägst andel utländska besökare. Hur ser då den genomsnittliga museibesökaren ut? Det är en kvinna med eftergymnasial utbildning som bor i Stockholm. Männen står nämligen endast för 41% av de totala besöken. Endast på Armémuseum, Flygvapenmuseum, Marinmuseum, Kungliga Myntkabinettet, Sjöhistoriska museet samt Forum för levande historia är männen flitigare eller lika flitiga som kvinnorna.
Inget materialfel i trasig rulltrappa.
polisens tekniska undersökning av den trasiga rulltrappan vid Östermalmstorg, där en kvinna skadades svårt i februari, är nu klar. Olyckan berodde inte på något fabrikationsfel. Materialet har istället gått tvärt av. Polisen fortsätter dock att utreda olyckan för att försäkra sig om att inga brott har begåtts.
Här finns stockholmarnas skydd om kriget kommer. När handlarna på Hötorget plockar undan sina stånd framträder stora men diskreta rektanglar i gatstenen. Det är luckor ner till ett skyddsrum där 4000 personer kan ta skydd i händelse av krig. Det byggdes redan under andra världskriget och är ett av 5 större skyddsrum i innerstan. Men nu börjar de så kallade bergskyddsrummen som byggdes för mellan 60 och 70 år sedan bli slitna och fastighetskontoret flaggar för att de måste rustas upp. Men det tar flera år innan arbetena kan påbörjas. Arbetet med att rusta upp skyddsrummen finns inte i budgeten förrän mellan 2017 och 2018. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har enligt fastighetskontoret tidigare tyckt att bergrummen kunde avvecklas. Men nu har myndigheten sagt att de ändå ska finnas kvar på grund av det säkerhetspolitiska läget i världen. Radio Stockholm rapporterade redan år 2008 att det saknades plats i skyddsrum för 190 000 personer i länet. Och idag är ju stockholmarna fler än för 7 år sedan. När det byggs nya skyddsrum är det för att ersätta skyddsrum som behöver användas till annat. Idag finns det som sagt 5 stycken stora skyddsrum i centrala Stockholm, bland annat i Katarinaberget, som en gång var världens största och hade plats för 11 000 personer.
Nytt naturreservat i Älvsjö. Den rödgrön-rosa majoriteten i Stockholms stad vill skydda de mest värdefulla naturområdena och kommer därför att inrätta naturreservat i både västra och östra delen av Älvsjöskogen. Frågan om att göra Älvsjöskogen till naturreservat har diskuterats sedan tidigt 90-tal, men nu kommer beslutet fattas av kommunfullmäktige efter sommaren. Under mandatperioden kommer naturreservat dessutom att inrättas i Kyrkhamn, Åstaskogen, Åstaholmar och Rågsveds friområde. Förutsättningarna att göra norra och södra Djurgården samt Lillsjön till naturreservat ska utredas vidare.
Ny reklamkampanj hyllar blind skönhet. Och så ska vi avsluta med att berätta om en reklam för företaget Dove som blivit hyllad på sistone. Dove, som kanske är mest känt för sina duschkrämer, har under den senaste tiden gjort sig kända på att göra reklamfilmer som sägs hylla äkta och okonstlad skönhet. I deras senaste kampanj har de intervjuat 3 blinda kvinnor om vad skönhet är. Och en av de intervjuade är journalisten Anna Bergholtz. De berättar i reklamfilmen att de känner sig vackra när de är glada, kära, starka och har kul. Projektledaren för reklamen säger att hon tror att det här kan inspirera andra. Kampanjen går under namnet Blind Beauty. Har du stött på ett spöke eller en vålnad någon gång? Kanske så var förra huset du bodde i hemsökt. Det är något människor ofta inte vill prata om med vem som helst, samtidigt som många har hört eller varit med om det här själva. Nu har författaren och journalisten Petter Indahl samlat berättelser om spökerier och folks upplevelser av det övernaturliga i sin nya bok Hemsökt.
Jag skulle nog vilja säga att det är en guidebok för den som vill se ut på spöksafari, ska man kunna säga. Om skräck naturligtvis och spökhistorier, och det menar att de ska vara lite läskiga. Jag hoppas att några av dem är det i alla fall. Och samtidigt är det här med spökhistorier en del av vår kulturhistoria som jag tyckte att det var intressant att bevara. Det är också saker som inte är självklart att man berättar för andra människor. När jag började med det här så tog jag för givet att jag tänkte liksom att om jag hade varit med om någonting sånt här så skulle jag springa direkt till alla jag kände och berätta om det här. Vet ni vad som hände igår? Det kom en svart skugga över golvet. Men det visade sig att det var inte riktigt så. Det var snarare tvärsom, alltså motsatsen. det har varit riktigt svårt ibland att få folk att berätta om såna här saker. Därför att de, jag antar att man är rädd för att bli gjord till åtlöje eller inte trodd, eller att någon ska tycka att man är, jag kanske tror att man dricker för mycket eller någonting sånt. Alltså det som kommentarer som jag fått har nästan alltid varit så här att det är helt okej om du lånar min historia, men du får inte nämna mitt namn i det här sammanhanget. Och därför har jag valt att göra alla platser, eller människor, förlåt, inte platser, anonyma i den här boken.
Vi sitter uppe på sjätte våningen i närheten av tunnelbanestationen Huvudsta, och en bit bort så ser vi Solna centrum. Han har jobbat med den här boken i nästan 3 år, men intresset av spöken, det är inget nytt.
Jag har alltid varit intresserad av spöken faktiskt. Jag, kanske inte så intensivt och, som just nu då, men jag har alltid tyckt att det var något fascinerande med de där sakerna som inte ska finnas, men som ganska många människor upplever ändå. Liksom. Och det där tycker jag är ett intressant motsatsförhållande. Liksom. Jag kan tänka mig att jag skulle bli ganska mera rädd för en sån sak. Om vi sitter i det här rummet och plötsligt ser det här bordet lyfta på sig, det skulle göra mig räddare på ett annat sätt än om du drog fram en kniv. Liksom. För det skulle göra mig rädd på ett så här djupare plan. Ett så här mycket mer ologiskt rädsla. Liksom. Och det är det som gör spökhistorier intressanta, tror jag.
Alla platser som är med i boken har han själv besökt vid olika tider på dygnet, och han har utgått främst från sina källors historier.
Jag har gjort lite efterforskning om platsernas historia och sådär till viss mån, men jag har inte brytt mig om att forska efter saker som om till exempel spöken finns överhuvudtaget. Det är upp till läsaren och själv tror eller inte tror på det som står här.
Men hur har det varit att få höra en berättelse eller historia av någon person och sen ta sig till platsen där det då ska ha utspelats, så att säga? Hur har det varit?
Det har varit jättekul. För det första har jag lärt mig sjukt mycket om Stockholms läns geografi. Jag var en sån som tyckte att kom du 20 meter bort från närmsta tunnelbana eller pendeltågstation så var det märkligt. Men det är ju roligt. Alltså. Även när man har hört de här historierna så står man, jag har många av de här platserna har besökt på natten, oftast själv, liksom, stått ute på en gammal kyrkogård 11:30 liksom, och tyvärr, eller jag kanske inte ska säga tyvärr, det kanske var tur att ingenting hände, men det är ändå en viss känsla, man står där helt ensam och månskenet och det kanske stormar. Och man kan ändå föreställa sig hur det skulle vara om någonting verkligen hände.
Ja, trots att han har varit på runt 200 hemsökta platser så har han aldrig själv varit med om något övernaturligt. Men på en av platserna så var det kanske något som hände.
Jag skrämde faktiskt upp mig själv en gång. Det enda gången jag blivit rädd. Det var när jag var ute vid i Brottby prästgård som ligger i Vallentuna, inte i Stockholm i och för sig. Men på vägen därifrån hade jag tagit kort på huset som ligger ganska långt bort i skogen. Och jag har inget körkort, så jag tar mig till alla de här platserna här med kommunalt. Liksom. Och på vägen tillbaka så skulle jag gå till busshållplatsen. Klockan kanske var 11:30 på natten. Och liksom när jag gick genom en liten skog där så var det, då var det så pass mörkt. Jag var tvungen att titta ner mot grusvägen för att den var lite ljusare liksom, så jag inte skulle springa rakt ut i skogen och sticka ut ögat på en gren eller någonting. Men då när jag kom ut mitt i den här skogen, kanske var så att det var 200 meter bred ungefär, så fick jag bara för mig att någonting fanns där ute i skogen, någonting som iakttog mig. Jag hade inte hört någonting, inte sett någonting, men det var liksom, alltså jag fick tänka liksom, en vuxna människa liksom. Men jag fick verkligen ta mig själv i kragen för att inte springa därifrån liksom. Så det krävdes en del självbehärskning att gå de där sista 100 meterna ut ur den här skogen. Och vad det berodde på, jag har ingen aning om. Men då förstod jag egentligen hur det känns som man verkligen är med om någonting. För nu fick jag bara för mig någonting. Men tänk om jag samtidigt hade sett någonting då. Liksom. Om jag hade sett någon vålnad kliva ut på vägen framför mig. Då måste jag bli dubbelt räddare. Ja, det var spännande.
Men tror du på spöken själv då?
Ärligt talat, jag vet inte. Jag har aldrig varit med om någonting sånt. Men jag har träffat ett antal människor som inte har varit konstigare än du och jag liksom, som har berättat vad de själva har varit med om. Och jag har inte fått känslan av att de ljuger för mig i alla fall.
Men vilka är då de här platserna som är hemsökta i Stockholm? Ja, några av dem som är med i boken är Skansen, Bromma kyrka, Vanadisvägen 3, Åkeshovs slott, Rådhuset och dessutom Drottninggatan 116 där spökslottet mitt i staden ligger.
Jag tycker jag var tvungen att ta med den. Den skrev redan Strindberg om. Liksom. Och den plats, alltså det huset har kallats för spökslottet åtminstone sedan början på 1800-talet liksom, av skilda anledningar. Där har en mängd människor haft märkliga upplevelser genom åren.
Nu står jag här utanför spökslottet.
och är väldigt stora grindar som är ljusgröna med spetsar uppe på. Så det ser väldigt stängt ut. Men det är ju inte så mörkt ute, så därför så känns det inte så jätteläskigt just nu. Men jag kan tänka mig på kvällen när det är riktigt mörkt, då skulle man nog kunna bli ganska rädd här inne, tror jag faktiskt. Och innanför den här grinden så är det lite som en innergård. Och så är själva huset gult, och det ska tillhöra Stockholms universitet just nu. Och här utanför så finns det en skylt där det står spökslottet på Drottninggatan 116. Men i boken så stod det också att det från början var Drottninggatan 110. Och här står det att det är från stormaktstiden, byggt 1966 till 1702. I boken så beskriver han det som att det är ju stränga fasader som döljs bakom det här höga järnstaketet. Och att det sällan syns ljus om natten här. Och det har ju sina skäl för sitt namn, Spökslottet.
Det finns en historia om en kvinna som jobbar på universitetet och sitter och skriver på sin dator. När hon går ut ur rummet, hon är själv kvar där för sitter och jobbar över ensam i det huset. Och hämtar någon pärm eller någonting. Och när hon kommer tillbaka så ser hon att någonting eller någon har skrivit på hennes skärm. Någonting som hon inte vill tala om vad det var. Men det fick henne att stänga av datorn och gå därifrån och inte jobba över mer i alla fall.
Nej, vänta. Vad var det för något? I fönstret där. Oh. Det ser ut som ett ansikte från en blek kvinna. Undrar om det kan vara någon av de gamla vålnaderna som man har hört talas om. Jag bara skojar, jag såg faktiskt ingenting. Men man kan säkert, så om ni vågar er hit så kanske man om inte annat kan känna vibbar av att det är lite hemsökt. För det tycker jag det känns som i alla fall.
Mm, det finns en hel del alltså i stan kanske som man inte vet om ens. Det kanske är till och med ens egen lägenhet som det skrivs om. Det vet man inte riktigt.
Nej, det vet man inte. Jag brukar fundera på om det spökar i mitt hus. Jag bor i en kåk som byggt 1936. Så det måste ju bott ganska många människor i den lägenheten genom åren. Det är inte helt omöjligt att någon eller flera har dött just där. Men jag har inte märkt någonting. Men det skulle ju kunna finnas.
Får se helt enkelt om man är med om något.
Eller hur? Nästa bok vet jag med mig själv.
Just nu så håller Petter Indahl på att skriva en uppföljare och letar efter fler historier att skriva om. Har du varit med om något hemsökt? Hör av dig till honom på mejladressen petter@skarn.se eller hör av dig till oss på Portal om Stockholm på 08 615 66 69. Att få lite tips och tricks på vad man kan använda telefonen till är aldrig fel. Och nu är det återigen dags för ombudsmannen på SRF, Henrik Götesson. Idag handlar det om en app från Stockholms stad.
Henrik tipsar. Det är ju Stockholms egen app som heter Tyck till, som vi brukar använda ibland här på jobbet faktiskt för att göra felanmälningar av till exempel övergångsställen. Och den går ut på att man ska kunna felanmäla utemiljön eller ge en synpunkt på någon åtgärd man vill ska göras. Det kan ju till exempel vara om man tycker att det är otillgängliga trappor eller så, så kan man skriva om det. Det är ingen direkt felanmälan, men i alla fall. Den här tjänsten finns också på webben, men är väldigt krånglig. Den här appen fungerar och det finns hjälptexter och det är bra. Men man måste lära sig hur den fungerar. Dels genom att läsa hjälptexterna och dels genom att helt enkelt testa. Vi ska ta och öppna den här appen då, som alltså heter Tyck till. Och det är det man söker på i App Store också om man har en iPhone. Då. Nu så börjar den då med att titta var jag befinner mig. Och det har den gjort. Så nu vet den att vi är på Gotlandsgatan. Då är det så här. Skapa synpunkt. Knapp. Att klicka här, jag lämnar en synpunkt. Det börjar då med att man kan skapa en synpunkt.
trafik och utemiljö. Knapp.
Och så står det också att man kan göra en felanmälan eller lämna synpunkter. Det som är lite krångligt är att oavsett om man ska göra en felanmälan eller lämna en synpunkt så ska man trycka på göra en synpunkt. Då gör vi det.
Klicka här för att börja skapa synpunkt, din synpunkt.
Den ger lite tips också om man håller kvar fingret på knappen och har voice over tips påslaget.
Din synpunkt, rubrik, nästa.
Sen är det lite dumt för att knappen för att skicka in som heter nästa, den finns längst upp till höger på skärmen. Jag tycker att den skulle flyttas då och vara längst ner, vore mer naturligt. Att man liksom kommer till den efter man har gjort sin anmälan, men så är det inte.
Så att det blir som en naturlig övergång kan man säga. Precis.
Sen säger det nu så här då, felanmälan plats måste anges, knapp, välj typ av synpunkt. Och då kan man ju tro att man ska trycka där för att ange plats, men det ska man inte göra, utan där trycker man om man ångrar sig och tycker att det inte var någon felanmälan, utan att det var till exempel en fråga som man kan ställa också. Alltså en allmän fråga sådär.
Välj ämne. Knapp.
Här ska man däremot trycka välj ämne.
Välj ämne.
Och då finns det en lång, lång lista, men den kan man också söka i.
Sök.
Så jag tänkte vi skulle söka på trafiksignalen. Och då kan man alltså skriva in här med tangentbordet, eller så kan man ju då diktera också om man skulle vilja det. Vi kan prova att diktera så att man slår på den här dikteringen och sen slår man med två fingrar vad som helst på tangentbordet eller på skärmen då man har voiceover och så säger man ett ord. Ska se. Trafiksignal.
Trafiksignal infogades.
Och det gick bra.
Sökresultat. Tryckknappslåda på trafiksignal.
Och här ser vi då tryckknappslåda på trafiksignal. Och det är alltså det som är den här ljudsignalen som vi ofta anmäler. Då dubbeltrycker vi här och då har vi valt det och sen ser vi här att man kan välja plats och då står det att man kan välja plats på en karta. Trycker vi där. Då är det så här att med voiceover så kan man inte välja från själva kartan. Man kan trycka på någonting som heter min position som är längst ner till höger och sen så trycker man på tillbaka och då väljer man sin position där man är precis nu. Men det är lite luriga med det att man får inte reda på vad den tycker att man är för någonstans. Så jag skulle istället rekommendera att man använder sökfunktionen. Och den finns längst upp till vänster här. Så här kan man då trycka två gånger och sen skriver man in en adress. Och då skriver vi... Och då kan man skriva då till exempel Götgatan 96. För där finns det ett övergångsställe, det vet jag sen tidigare. Där ligger Göta Fisk. Och precis där finns det ett övergångsställe som brukar låta dåligt.
9, 9, 6, 6. Sök. Götgatan 96.
Och då när man har valt det så går man tillbaka här till din synpunkt. Och då trycker man längst upp till vänster.
Götgatan 96.
Och här kan man då se att Götgatan 96 har valt. Då säger den det. Man går till samma ställe där den tidigare sa välj plats. Och sen så ska man också innan man har valt plats skriva en liten text. Och det gör man under rubriken beskrivning.
Här beskriver du din synpunkt med egna ord. Text 5.
Och den finns alltså innan välj plats. Jag missade faktiskt den rutan här. Men den finns också.
Och då skriver man helt enkelt vad man tycker är fel eller vad man har en synpunkt på då.
Ja, men den observerar det. Att den finns innan min plats och det står beskrivning och den är markerad som en rubrik. Så att om man är van med att använda rubriknavigering så ser man det tydligt också. Och sen då när man är färdig så trycker man på nästa och då kan man också ange sin kontaktinformation. Och så får man ett bekräftelsemail. Där det oftast tyvärr brukar stå att man inte har tid att kontakta än.
Vad ger du den för betyg då, 1-5?
Det gamla betygssystemet var en 3 godkänt så det vill säga det.
Och varför är det bara en 3 då?
Ja, därför att den inte är speciellt. Man måste sätta sig in i hur den fungerar. Vi kan ta det här exemplet i början där det stod att man skulle välja typ av anmälan. Man måste välja synpunkt fast det står att man kan göra en synpunkt eller felanmälan. Det är inte speciellt pedagogiskt. Nästa knappen, skicka in-knappen, sitter på ett dumt ställe. Det ser ut som att man ska välja plats där man egentligen väljer typ av anmälan. Ja, det finns ett antal sådana saker. Det som är ett bra plus är att det finns tips rakt igenom, alltså hjälptexter, och det finns ett särskilt hjälpavsnitt. Och det är positivt och det fungerar även med tal då. Man förstår vad som står där och så. Som sagt, man måste testa innan man kan klara det, och jag tror att det avskräcker många också från att använda.
Det sa alltså ombudsmannen på SRF, Henrik Götesson. Och för att lyssna på alla tidigare tipsen, gå in på www.patalomstockholm.se. Veckans tävling.
Och nu till veckans tävling. Men innan det måste vi ju lyssna på förra veckans vinnare såklart.
Hej, jag heter Nils Gunnar Nilsson. Jag vill lämna svar på veckans tävling och jag tror att det var en älg som lät.
Men visst var det älgen. Mycket bra jobbat Nils Gunnar. Och hurra för att så många ringde in denna vecka. Vad tycker ni att det är för nivå på tävlingarna? Är de för lätta eller är de kanske för svåra? Eller är de bra som de är? Jag vet inte, jag är så nyfiken. Ring in och berätta. Nu ska ni få gissa på en svensk gammal dramaserie som visades i SVT i hela 60 avsnitt mellan 1987 till 1989. Jag kommer spela upp intromusiken till den. Vilken serie är det jag tänker på? Det är veckans tävling. När ni tror er veta svaret så ringer ni oss på 615 66 69 eller mejlar oss på patalomstockholm@irismedia.se. Glöm inte lämna namn och nummer tydligt och vi behöver ditt svar precis som vanligt innan torsdag klockan 9. Och som sagt var, nu har jag tjatat om det, men nu har ni ju chansen att kunna vinna biljetter till Berwaldhallen. Och ni som vinner då, ni blir kontaktade av oss på redaktionen per telefon. Så återigen, glöm inte bort att lämna namn och nummer tydligt då, så vi kan kontakta er senare. Ni kommer då få en kod av oss som ni ska uppge till Berwaldhallen som ni når på telefonnummer 08 748 18 00. Lycka till nu, så hörs vi ju nästa vecka. Hej då!
Kulturspecial.
De kungliga slottens hemligheter, del 2. Här är de 11 kungliga slotten. Strömsholms slott, Rosersbergs slott, Ulriksdals slott, Haga slott, Gustav den tredjes paviljong, Rosendals slott, Kungliga slottet, Kina slott, Tullgarns slott, Drottningholms slott och Gripsholms slott. Vi börjar med att berätta hemligheter om Gustav den tredjes paviljong, kungens tillflyktsort, en förlorad värld. I paviljongen i Hagaparken utformade Gustav den tredje sin plan för att frita Marie Antoinette och Ludvig den sextonde. En plan som nästan lyckades. Gustav den tredje med en svårfångad, komplex personlighet. Det tyckte också de som faktiskt kände honom. En av hans samtida skrev att sällan har en människa framställt obegripligare kontraster. Men det finns ingen annanstans där man kommer Gustav den tredje så in på livet som just här i Haga-paviljongen, säger historikern och författaren Christopher O'Regan. Haga-paviljongen är ett arkitektoniskt smycke från det svenska 1700-talet. Interiörerna här är världsberömda men är trots det underligt okända i Sverige. På övervåningen finns ett särskilt fantasieggande rum. Det är kungens arbetsrum, divanen, möblerat med en turkisk soffa. Här sprakade brasan i kakelugnen, här låg kungens ritningar utspridda och här utarbetade han sina planer på ett fälttåg mot Frankrike när franska revolutionen övergick i skräckvälde och massavrättningar. Svenska officerare förklädda till bönder ritade i hemlighet kartor i Normandie för att förbereda landstigningen. I juni 1791 försöker man frita det fängslade franska kungaparet. Och vem sitter på kuskbocken? Jo, Axel von Fersen, kungens agent. Gustav den tredje befinner sig redan på plats. Han har åkt ner till Aachen under förevändningen att han ska besöka de varma baden. Men egentligen är han där för att leda operationen. Sedan kommer beskedet att kungaparet har blivit gripna. Det här känner man. Den här dramatiken har ett slags epicentrum i det här rummet. I samma rum skisserades också några av de mest radikala samhällsförändringarna i svensk historia. Tvåkammarriksdagen som infördes i Sverige först på 1860-talet diskuterades här på Haga redan 1790. Året innan drev kungen igenom förenings- och säkerhetsakten som innebar att adeln förlorade många av sina privilegier. Den enda grunden för statliga ämbeten blir skicklighet, förtjänst, erfarenhet och beprövad medborgerlig dygd, och Sverige får en finansminister som heter Anders Håkansson. Det är något oerhört i 1700-talets Sverige. Men samtidigt har Gustav den tredje gjort sig till dödsfiende med aristokratin. Adeln börjar bojkotta alla kungliga evenemang. Att ha varit i händelsernas centrum bland kvicka, vackra människor och så helt plötsligt gapar salarna tomma, det måste ha känts. När paviljongen står färdig i december 1790 föredrar kungen att dra sig tillbaka till Haga och samla verkliga vänner omkring sig. Här pågår politiska diskussioner och litterära aftnar. Hit kommer författare, politiker, vetenskapsmän, musiker, genier och filosofer. Den 16 mars 1792 hinner Gustav den tredjes fiender till slut ikapp honom och den 29 mars avlider kungen. Kungliga Haga och Brunnsviken. Få ut det bästa av Hagaparken. Upplev Kungliga Haga från vattnet på en båtsfärd i Brunnsviken. Följ med på en guidad tur i Haga och Gustav den tredjes paviljong. I kombibiljetten ingår båtrundtur och guidad tur i Haga, Gustav den tredjes paviljong. www.stromma.se. Besöksfakta, Gustav den tredjes paviljong. Öppettider i samband med guidad visning den 22 juni till 16 augusti, dagligen varje hel- och halvtimme klockan 12 till 16. 6 juni till 21 juni, 17 augusti till 27 september, lördag söndag, dagligen varje hel- och halvtimme klockan 12 till 15. Inträde vuxna 100 kronor, studerande 50 kronor. Barn under 18 år, fri entré. Servering, närliggande kafé vid Koppartälten. Hitta hit. Buss 515 till Haga Norra, därefter promenad 75 meter, fina cykelvägar. E4 avfart 167 mot Hagaparken, från parkeringen promenad cirka 750 meter. Slottsbutik, ja, minibutik under öppettider. Picknick, jajamän. Båtutflykt, ja, med Strömma kanalbolaget. www.kungligaslotten.se/paviljongen. Tullgarns slott. Tullgarns slott var Gustav den femtes och drottning Victorias sommarstuga. Här finns något mycket överraskande. En tysk bierstube. I bottenvåningen på Tullgarns slott, känt för sina 1700-talsinredningar, ligger faktiskt en äkta tysk bierstube. Den inreddes av kronprinsparet Gustav V och Victoria runt 1890. Om den är ett utslag av Victorias humor eller ett uttryck för hennes hemlängtan är svårt att säga. På tyska finns ett begrepp, Gemütlichkeit. Kanske kan man säga att rummet fyller lite av samma funktion som 70-talsvillornas gillestugor, alltså ett mysigt, ombonat, lite småmurrigt rum. Färgskalan är varm, här finns handgjorda textilier, träpaneler i renässansstil och mörka tyska möbler från 1600-talet. Här, i detta rum som kallas frukostrummet, åt Victoria och Gustav lunch och andra enklare måltider. Längs ena väggen står en ovanlig kakelugn, en gåva till Gustav från svärföräldrarna. Den har en fast bänk att sitta på, passande på det kalla och fuktiga Tulgarn, och en märklig dekor av något som ser ut som små tomtar. Ovanför träpanelen löper en målning av bladgirlander och vinrankor samt en värdshusskylt med bokstäverna V och G. Den målades av Victoria, Gustav och deras vänner som alla hade en gedigen konstnärlig utbildning. På hyllan som löper runt rummet står keramik som Gustav och Victoria köpte på sina många resor, och i ett hörn hänger en stjärnformad egyptisk lampa med olikfärgat glas. Inte alls olika än de lampor man kan köpa idag. Kanske ger rummet uttryck för något som kom att prägla drottning Victorias hela liv. En längtan bort. Besöksfakta. Öppettider juni, juli, augusti. Tisdag till söndag vid guidad visning klockan 11, 12, 13, 14, 15, 16. Maj, september, lördag, söndag klockan 11, 12, 13, 14, 15. Inträde vuxna 100 kronor, studerande 50 kronor. Barn upp till 17 år, fri entré. Servering. Ja, café och restaurang finns i anslutning till slottet. Barnaktiviteter. Ja, aktivitetsspår, fågelfisk eller mittemellan. Hitta hit, pendeltåg till Södertälje, därefter buss 702, E4 söderut mot Nyköping, avfart Tulgarn. Slottsbutik, ja, under öppettider, och picknick, ja, en fin park. www.kungligaslotten.se/Tulgarn. Christopher O'Regan på Tulgarn. Missa inte föredraget Christopher O'Regans pärlor från 1700-talet. Söndagen är 23 augusti klockan 17 på Tulgarns slott. Förköp på kungahuset.se/biljetter. Hovstallet, kungliga hästkrafter. Nyfiken på hovstallets bilar? Missa inte temakvällen torsdagen den 24 september klockan 18 på hovstallet. Förköp på kungahuset.se/biljetter. Visste du att det går bra att se kungens hästar, vagnar och bilar på hovstallet? Dess historia går tillbaka till 1535 när Gustav Vasa lät bygga ett stall för de kungliga hästarna. Idag inrymmer hovstallet ett 20-tal hästar och ett 40-tal vagnar och slädar. De hästdragna ekipagen används bland annat vid statsbesök, nationella bemärkelsedagar och vid kungliga familjehögtider, som när prins Carl Philip och Sofia Hellqvist gifter sig i sommar. Det finns också ett 20-tal bilar i hovstallet. I motsats till vagnarna har de äldsta bilarna inte alltid bevarats utan ersatts av miljövänligare och säkrare fordon. Ett antal klassiker som används sparsamt ingår dock fortfarande i fordonsparken. Familjevisning på hovstallet söndagar klockan 14 fram till den 31 maj. Sedan tar hästarna sommarlov. Förköp på kungahuset.se/biljetter. Besöksfakta. Öppettider vid guidad visning 9 januari till 30 maj och 29 augusti till 13 december, fredag och söndag klockan 14. Lördag klockan 13 på engelska. 30 juni till 17 juli, tisdag, onsdag, torsdag, fredag klockan 12. 20 juli till 28 augusti, vardagar klockan 12 och 14, klockan 13 och 15 på engelska. Inträde vuxna 100 kronor, studerande 50 kronor, barn upp till 17 år, fri entré i vuxens sällskap. Servering, ja, 20 juli till 28 augusti, vardagar klockan 11.30 till 16. Barnaktiviteter, Ja, under skolloven, ej sommarlov. Hitta hit Väpnargatan 1, T-bana, Kungsträdgården eller Östermalm. Buss 62, 69, spårvagn 7 till Nybroplan. Buss 2, 55, 71 till Norrmalmstorg. Slottsbutik, ja. Minibutik under öppettider. Picknick, nej. www.kungligaslotten.se/hovstallet.
Evenemangstips.
Allsång i Alby 29 maj. Giacchino Rossini. Messe Solennelle 31 maj. Kungsholmens årliga nationaldagsfirande och folkfest den 6 juni. Fira Sveriges nationaldag med dans till Caroline Williams Blues och Soul Friends den 6 juni. Utegympa med Friskis och Svettis i sommar. Midsommarfirande på Stora Sköndals friluftsbad den 18 juni. Stockholm Music and Arts 1 och 2 augusti. Allsång i Alby den 29 maj. Fredagen den 29 maj är det allsång i Alby klockan 15-16.30. Alby centrum, kompgrupp och information om Botkyrka församling. Botkyrka gospel och körledning av Thomas Heldin. Fredagen den 29 maj klockan 15. Alby centrum, Albyvägen 4, Norsborg. Telefonnummer till Botkyrkas församlingsexpedition är 08 530 22 200. Giacchino Rossini, Messe Solennelle, 31 maj. Söndagen den 31 maj klockan 16 är det dags för Rossinis Messe Solennelle. Medverkande är Ardita Statovci, piano, Martin Blomqvist, harmonium, Stockholms domkyrkokör och dirigent Mikael Waldenby, fri entré, söndagen den 31 maj klockan 16, Storkyrkan, Trångsund 1, Gamla stan. Kontakt med Stockholms domkyrkoförsamling, ring 08 723 30 00. Telefontid vardagar mellan 9 och 12. Kungsholmens årliga nationaldagsfirande och folkfest den 6 juni. Välkommen till Kungsholmens årliga nationaldagsfirande och folkfest den 6 juni. Nu bjuder Kungsholmens stadsdelsförvaltning in dig till en dag utöver det vanliga. Fredagen den 6 juni fylls Rålambshovsparken och Smedodsbadet med underhållning och aktiviteter. En fartfylld dag för både stora och små. Arrangemanget pågår klockan 12-20 i Rålambshovsparken och på Smedodsbadet från klockan 15 fram till klockan 21. Låt dig ryckas med av stämningen denna underbara dag som vi vill fira med dig. Upplev den fantastiska underhållningen på någon av de olika scenerna i parken. Smaka på all världens mat, strosa runt bland stånden och se vad de har att erbjuda. Eller varför inte prova på några av alla de aktiviteter som erbjuds. Under dagen kommer även ett sambatåg att förgylla parken. Detta är något du inte bör missa. För de allra minsta går det att leka och busa i parkleken. Ett stenkast bort på Smedodsbadet kommer Mosquito Beach Party att bjuda på tropiska rytmer och ett gung du sent kommer att glömma. Denna dag är Rålambshovsparken ofta väldigt välbesökt av många stockholmare. Vi hoppas på en härlig folkfest i mångfaldens tecken. Självklart går det även bra att bara ta det lugnt och ligga i gräset och njuta av dagen. Varmt välkomna önskar vi på Kungsholmens stadsdelsnämnd. Exempel på barn- och ungdomsarrangemang som anordnas är Amfiteatern, Stora scenen, underhållning från Kulturskolan. Kuggen fritidsgård anordnar utomhushäng, Smedudsbadet, Mosquito Beach Party under ledning av Thomas Gylling. Den 6 juni klockan 12-21, Rålambshovsparken, Kungsholmen. Kontakt Kungsholmens stadsdelsförvaltning har telefonnummer 08 508 080 00 eller mejla till jelina.ko@stockholm.se med följande stavning jelina.khoo@stockholm.se. Fira Sveriges nationaldag med dans till Caroline Williams Blues och Soul Friends den 6 juni. Kom och fira Sveriges nationaldag, ta ett glas vin, avnjut god mat, lyssnande och dansande loss till Caroline Williams Blues and Soul Friends. Medverkande i bandet Caroline Williams sång. Lenny Sjögren, keyboard, Anders Nyberg, trummor, Anders Nystedt, saxofon och så gästartister. Det bjuds på jazzballader, känslofylld blues, soul, Motown att dansa loss till. Fritt inträde, åldersgräns 18 år, lördagen den 6 juni klockan 21.30 till 00.30. Lilla Vin, Swedenborgsgatan 20, inne i Södra station. Kontakt för bordsbokning eller vid frågor ring Lilla Vin på telefonnummer 08 720 18 18. Utegympa med Friskis och Svettis i sommar. Vi kommer att erbjuda 12 olika träningsformer. Gympa, aerobics, core, dans afro, dans fego, dans fusion, dans street, flex, intervall flex och yoga. Samt löpgrupper som utgår från parkerna. I sommar kan du träna utomhus med Friskis och Svettis i 4 olika platser runt om i Stockholm. Rålambshovsparken, Skarpnäcks IP, Gärdet vid Kampementsbadet och Abrahamsberg vid Lillsjön nära kolonilotterna. Samtliga pass börjar klockan 18.00. Utegympan i de 4 parkerna pågår den 15 juni till 30 augusti och är ett viktigt steg mot att göra Stockholm till världens friskaste stad. Inför varje vecka kommer du kunna hitta aktuella pass och ledare på Friskis och Svettis hemsida www.sthlm.friskisvettis.se. Obs, det kan komma att ställas in vid regn. Är du osäker, ring oss. Annars väl mött ute i parkerna. Tisdagar, torsdagar och söndagar mellan den 16 juni och 27 augusti, förutom 14 juli till 9 augusti, klockan 18 varje gång. Rålambshovsparken, Skarpnäcks IP, Gärdet vid Kampementsbadet och Abrahamsberg vid Lillsjön nära kolonilotterna. Vid frågor ring Friskis och Svettis medlemsservice på telefonnummer 08 429 70 00. Midsommarfirande på Stora Sköndals friluftsbad den 18 juni. Välkommen på midsommarfirande med Tellus fritidscenter men även tillsammans med dagisbarn från Fröet. Firandet är en del av Tellus fritidscenters sommaraktiviteter och håller till på Stora Sköndals friluftsbad. I midsommarprogrammet finns bland annat dans kring midsommarstången, grillade hamburgare, kaffe och jordgubbstårta. Den 18 juni klockan 11 till 14. Stora Sköndals friluftsbad, Herbert Widmans väg 7 i Sköndal. Ring Tellus för information och anmälan. Telefonnummer 08 410 71 280. Stockholm Music and Arts den 1 och 2 augusti. På Skeppsholmen den 1 och 2 augusti står starka musikaliska artistskap och ett initierat konstprogram i centrum. Stockholm är en sommarstad utan jämförelse och Skeppsholmen är rent bokstavligen i hjärtat, omgivet av stans glittrande vattenlandskap. Stockholm är också en kulturell och folklig utgångspunkt i Sverige och Skandinavien. En stad som likt många i världen förtjänar en internationell musikfest. Med mat och dryck och umgänge i urban skärgårdsmiljö njuter vi av staden, sommaren, konsten och musiken. Stockholm Music and Arts är festivalen som ringar in just allt detta. Musiken. I år har vi ett tajt och sammanhållet program som sträcker sig över 2 dagar och som har full fart från det att grindarna öppnar på lördag till det att sista artisten avslutar söndagskvällen. Den internationella toppklassen möter den svenska motsvarigheten Van Morrison och Tori Amos. Möt Hello Safe Ride och Tåström. Vi är stolta över att kunna presentera 18 stycken musikaliska ädelstenar till 2015 års upplaga av Stockholm Music and Arts. Lineup: Van Morrison, Tori Amos, Tåström med flera. Lördagen den 1 augusti och söndagen den 2 augusti med start klockan 12.30, Skeppsholmen, Stockholm. Kontakt vid köp av biljetter, ring Ticknet på telefonnummer 0771 70 70 70.
Annonser.
Syntolkad visning på Moderna Museet den 21 maj. Promenad med De Blindas fritidsklubb den 17 maj. Anmälan senast den 13 maj. SRF Stockholms stads torsdagscafé, tema vett och etikett den 21 maj. Fågellyssnarkväll i Orhem med De Blindas fritidsklubb den 21 maj. Anmälan senast den 18 maj. Vandring på Järvafältet med De Blindas fritidsklubb den 31 maj, anmälan senast den 27 maj, och så trafikinformation från SL. Annonser i repris. Frälsningsarmén bjuder in till träff den 19 maj.
Hej! Detta är en annons från Moderna Museet i Stockholm. På torsdag 21 maj klockan 15 erbjuder vi på Moderna Museet en syntolkad visning av utställningen Adrián Villarrojas Fantasma. Den argentinske konstnären Adrián Villarrojas arbetar med organiska och icke-organiska material som växer ihop, gror, förändras och faller sönder. Villarrojas utställningar är alltid unika. Med ljud, ljus och doft skapar han platser vi aldrig varit på förut. På visningen berättar en guide om Adrián Villarrojas och utställningen och vi upplever hans verk på nära håll. Visningen är öppen. Man behöver inte föranmäla sig eller betala entré. Vi samlas vid informationsdisken i museets entré. Välkommen!
Promenad med De Blindas fritidsklubb den 17 maj. Söndagen den 17 maj promenerar vi i Björkhagen. Vi möts 10.00 utanför tunnelbanespärrarna i Björkhagen. Promenaden är på cirka 5 kilometer och avslutas vid tunnelbanan igen. Inga planerade stopp. Promenaden är rask och leds av Sara Shamlo och Emil Ertman. Anmälan görs senast onsdagen den 13 maj till Lena Svensson på telefonnummer 070 221 02 58. Meddela om du behöver ledsagare. SRF Stockholms stads torsdagscafé, tema vett och etikett den 21 maj. Välkommen till Gotlandsgatan 44. Torsdagen den 21 maj ses vi återigen och som vanligt mellan 13 och 15. Kaffe med dopp för 20 kronor. Smörgås finns att få. Tema vett och etikett. En fråga om hyfs och stil. Carl Gunnar Roth ger oss insyn i detta traditionella seende i vår vardag. Det kan gälla klädkod, bordsskick, dukning, mat, middag med mera. Information om höstens torsdagscaféer kan du i god tid läsa om i taltidningarna. Varmt välkommen önskar SRF Stockholms stad. Fågellyssnarkväll i Orhem med De Blindas fritidsklubb den 21 maj. Torsdagen den 21 maj har De Blindas fritidsklubb sin årliga fågellyssnarkväll i Orhem. Det är som vanligt Lina Isaks som guidar oss i fåglarnas röstvärld. Vi börjar klockan 18.30 och håller på i drygt 2 timmar. Anmälan vill vi ha senast den 18 maj till Lena på mobiltelefonnummer 070 221 02 58
Även sms går bra. Eller mejla till lenamsvensson56@gmail.com. Vandring på Järvafältet med De Blindas fritidsklubb den 31 maj. Söndagen den 31 maj kommer De Blindas fritidsklubb att gå tillsammans med Friluftsfrämjandet Enskede lokalavdelning på Järvafältet. Vi träffas klockan 9.45 vid tunnelbanestationen Akalla, uppgång Akalla by, och börjar gå klockan 10.00. Vi kommer bland annat att gå förbi Akalla gård och Husby gård, en historisk vandring. Promenaden är lättgången. Turen avslutas vid Rinkeby tunnelbanestation cirka klockan 13. Obs, tänk på att ha kläder och skor efter väder och glöm inte att ta med matsäck. För medlemmar i Friluftsfrämjandet är avgiften 20 kronor och för övriga 40 kronor. Tycker du det låter intressant så häng gärna med. Du anmäler dig till Lena på mobiltelefonnummer 070-221-02-58. Även sms eller e-post lenamsvensson56@gmail.com. Vi vill ha anmälan senast onsdagen den 27 maj. Meddela om du behöver ledsagare eller ordnar med egen. Välkomna, hälsar De Blindas fritidsklubb. Trafikinformation från SL. Bussar ersätter pendeltågen på olika sträckor mellan Huddinge och Södertälje centrum under sena kvällar och nätter i juni på grund av underhållsarbeten. Morgontrafiken påverkas inte. Pendeltågen på följande sträckor ersätts i båda riktningarna av buss 36S. Tumba, Södertälje centrum. Natt mot måndagen den 1 juni från midnatt och natt mot onsdag och torsdag 3 och 4 juni från klockan 23.30. Flemingsberg, Södertälje centrum. Natt mot tisdagen den 2 juni från klockan 23.30. Huddinge, Södertälje centrum. Natt mot onsdagen den 10 juni från klockan 23.30. Sista buss från Södertälje fortsätter till Stockholm central för avstigande. Information till dig som reser mellan Tumba och Södertälje centrum. Tågen mellan Tumba och Södertälje centrum går som vanligt natten mot tisdagen den 2 juni och natten mot onsdagen den 10 juni. Inga tåg stannar i Stuvsta och Huddinge natten mot den 11 juni. Från klockan 23.30 natten mot torsdagen den 11 juni stannar inga tåg i Huddinge och Stuvsta. Buss 36S går Älvsjö, Stuvsta, Huddinge, Flemingsberg och omvänt. Sista bussen från Älvsjö fortsätter till Södertälje centrum och sista bussen från Flemingsberg fortsätter till Stockholm central för avstigande. Anslutning till Gnesta. Natten mot 2, 3 och 4 juni samt natten mot 10 och 11 juni ersätter buss 37F ordinarie anslutning mot Gnesta. Bussen utgår från Flemingsberg, Tumba, Huddinge och Stuvsta beroende på vilken sträcka som är avstängd och går via Pershagen, Hagkärsvägen till Gnesta. Sista tåg som går hela sträckan den 31 maj. Tåg mot Södertälje centrum med avgångstid klockan 23.16 från Stockholm central. Tåg mot Stockholm central Märsta med avgångstid klockan 23.30 från Södertälje centrum. Sista tåg som går hela sträckan 1, 2, 3 och 9 juni och stannar på alla stationer 10 juni. Tåg mot Södertälje centrum med avgångstid klockan 22.46 från Stockholm central. Tåg mot Stockholm central Märsta med avgångstid klockan 23 från Södertälje centrum. Några tips på vägen. Var ute i god tid och planera din resa med hjälp av reseplaneraren på sl.se. Din resa tar längre tid än normalt. Mer information. För tidtabeller och aktuell information om trafiken, besök sl.se eller ring SLs kundtjänst på telefonnummer 08 600 10 00. Trafikinformation från SL i samarbete med Stockholms tåg.
Frälsningsarmén inbjuder till träff för synskadade på Syskonbandets kontor Gotlandsgatan 46, 5 trappor. Tisdag 19 maj klockan 14.00 till 15.30. Sång, andakt och kaffe. Gäst Ingrid Elming från Frälsningsarméns butik Handels. Välkommen, önskar Görel Hedlund. Undrar du något, ring 08 52 20 89 22 eller 073 920 93 43. Välkommen.
Almanacka.
Tisdagen den 12 maj, Charlotta och Lotta har namnsdag och solen går upp klockan 04.20 och ner igen klockan 21.06. Idag firar vi Lill Lindfors på hennes 75-årsdag. Onsdagen den 13 maj, Linnea och Linn, 1940. 3 dagar efter sitt tillträde som brittisk premiärminister håller Winston Churchill det första av 3 sedermera berömda tal till det brittiska underhuset under slaget om Frankrike under andra världskriget. I talet som handlar om den rådande krigssituationen förklarar han att han, för att man ska kunna vinna kriget, inte kan erbjuda något annat till det brittiska folket än blod, slit, tårar och svett, engelska blood, toil, tears and sweat. Även om uttrycket myntades första gången 1849 av den italienske frihetskämpen Giuseppe Garibaldi är det Churchill som har gjort det mest berömt. Även om hans citat sedermera har förvanskats till blod, svett och tårar, engelska blood, sweat and tears. Torsdagen den 14 maj, Halvard och Halvar, 1981. Den svenska riksdagen erkänner att teckenspråk är första språk för döva personer i Sverige. Därmed får de samma rättigheter att använda detta språk som andra som talar erkända minoritetsspråk i landet. Fredagen den 15 maj, Sofia och Sonja, 1971. Sveriges första Pride-demonstration hålls i Örebro av den lokala föreningen Gay Power Club för att demonstrera för homosexuellas rättigheter. Ett av kraven som framförs under paraden är att 2 av samma kön ska få gifta sig med varandra. Det dröjer dock till slutet av 1990-talet innan Pride-demonstrationer och festivaler blir vanliga, med Stockholm Pride som största attraktion från och med 1998 och till 2009 innan äktenskap mellan personer av samma kön blir tillåtna. Lördagen den 16 maj, Ronald och Ronny, 1951. Den lagstadgade betalda semestern som infördes i Sverige med 2 veckor per år 1938 förlängs enligt riksdagsbeslut till 3 veckor per år. Ungdomar under 18 år har haft rätt till 3 veckors semester sedan 1946. Men nu blir det alltså en obligatorisk rättighet för alla anställda. 1963 förlängs semesterrätten till 4 veckor om året och 1978 till 5 veckor. Men det är hela tiden en miniminivå. Företagen har rätt att ge sina anställda längre, men inte kortare, semester. Söndagen den 17 maj, Rebecka och Ruben. 2005. Stora delar av centralhotellet i Gävle förstörs i en anlagd brand, men hotellet kan återinvigas 1 år senare. Måndagen den 18 maj har Erik namnsdag. Tisdagen den 19 maj, Maj och Majken. Solen går upp klockan 4.05 och ner klockan 21.22 och ett nytt nummer av På tal om Stockholm kommer ut.
Telefonlista.
Nummer till evenemangstipsen. Allsång i Alby den 29 maj. Telefonnummer till Botkyrkas församlingsexpedition är 08 530 22 200. Gioacchino Rossini, Messe Solennelle, 31 maj. Telefonnummer till Stockholms domkyrkoförsamling är 08 723 30 00. Telefontid vardagar 9-12. Kungsholmens årliga nationaldagsfirande och folkfest den 6 juni. Kungsholmens stadsdelsförvaltning har telefonnummer 08 508 08 000. Eller så går det bra att mejla jelina.ko@stockholm.se med stavningen jelina.khoo@stockholm.se. Fira Sveriges nationaldag med dans till Caroline Williams Blues och Soul Friends den 6 juni. För bordsbokning eller vid frågor ring Lilla Vin på telefonnummer 08 720 18 18. Utegympa med Friskis och Svettis i sommar. Vid frågor ring Friskis och Svettis medlemsservice telefon 08 429 70 00. Midsommarfirande på Stora Sköndals friluftsbad den 18 juni. Ring Tellus för information och anmälan. Telefon 08 410 71 280. Stockholm Music and Arts 1-2 augusti. För att köpa biljett ring Ticknet på 0771 70 70 70. Annonser. Syntolkad visning på Moderna Museet den 21 maj. Vid frågor ring Moderna Museet på nummer 08 420 23 500. Promenad med De Blindas fritidsklubb den 17 maj. Anmälan görs senast onsdagen den 13 maj till Lena Svensson på telefon 070 221 02 58. Meddela om du behöver ledsagare. SRF Stockholms stads torsdagscafé, tema vett och etikett den 21 maj. Vid frågor ring SRF Stockholms stads kansli, växel 08 452 22 00. Fågellyssnarkväll i Orhem med De Blindas fritidsklubb den 21 maj. Anmälan vill vi ha senast den 18 maj till Lena på mobiltelefonnummer 070 221 02 58. Även sms går bra. Eller mejla till lenamsvensson56@gmail.com. Vandring på Järvafältet med De Blindas fritidsklubb den 31 maj. Du anmäler dig till Lena på mobilnummer 070 221 02 58. Även sms eller e-post lenamsvensson56@gmail.com. Vi vill ha anmälan senast onsdagen den 27 maj. Trafikinformation från SL. Deras kundtjänst har öppet dygnet runt alla dagar i veckan på telefonnummer 08 600 10 00. Frälsningsarmén bjuder in till träff. Vid frågor ring 08 52 20 89 22 eller 073 920 93 43.
Redaktionsruta. På tal om Stockholm är en gratis nyhets- och reportagetidning som i första hand vänder sig till stockholmare i Stockholms kommun med syn- och läsnedsättning. Tidningen görs av produktionsbolaget Iris Media på uppdrag av Stockholms stad. På tal om Stockholm är partipolitiskt obunden och utkommer med 43 nummer per år i Daisy-format. Tidningen finns också att läsa gratis och ladda ner på Stockholms stads sajt med adressen www.stockholm.se/patalomstockholm. De som vill prenumerera på Portal om Stockholm, har frågor om prenumerationen eller vill göra adressändring är varmt välkomna att ringa under kontorstid på vardagar på telefonnummer 08 615 66 61. Det går också bra att skicka ändringar kring prenumerationen på e-postadressen mediedistribution@irismedia.se. På tal om Stockholm produceras av Dick Cardell, Beda Dahlberg, Henrik Larsson, Erik Vandus, Ola Håkansson, Jens Andersson och Maja Åse. Redaktionen når du på telefonsvararen 08 615 66 69 och på e-postadressen patalomstockholm@irismedia.se. Eller genom att under kontorstid ringa direkt till Dick Cardell på 08 615 66 68 eller Beda Dahlberg på 08 615 66 67 eller Maja Åse på 08 615 66 62. På tal om Stockholms besöks- och postadress är på tal om Stockholm Iris Media, Sveavägen 100, 113 50 Stockholm. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta i insänt material. Vi hörs!
Det här är en produktion från Iris Media i samarbete med Stockholms stad.